Podplay.
Henrik och jag kollade på det här på SVT, Våra barns hemliga liv.
Ja.
Och det var bara så himla fantastiskt att få se en dokusåpa med barn.
Mm.
Och så scrollade vi förbi Wild Kids igår.
Mm.
Liksom, har du sett det någon gång? Eller vad
är som barn, ja.
Wild Kids, ja. Men var vi verkligen barn när det
Nej, men ja. Alltså 11-12. Alltså man minns ju den där killen som hängde i armarna och skrek, jag ska till Afrika!
Och då sa Henrik, vad är det där liksom? Är inte det där också en dokusåpa med barn?
Ja, jo.
Och då sa jag, jo där, men det är för barn. Och det var ju inte
våra barns hemliga liv.
Det var för föräldrar eller oss vuxna.
Mm.
Men jag sa, men vi kan ju kolla en snabbis. Första avsnittet bara, får du se vad det är. För de har inte det i Norge.
Mm.
Parentes så sa också Henrik ganska roligt att det här skulle inte heta Wild Kids i Norge, det skulle bara heta Kids. För att han tycker att vi är så fjantiga med att vara ute i naturen.
Det här är bara barn är ute på promenad. Och så är scouten, har du hört talas om det?
Har du hört talas om det?
Ja.
Då kollar vi i alla fall på det här första avsnittet och det är roligare för vuxna än vad jag hade tänkt. Jag trodde det skulle vara mycket mer cringe.
Mm.
Men det är också Linda Lindorff som är programledare nu och jag tycker att hon är bäst i världen.
Ja.
Så det är trevligt. Det som slog både mig och Henrik i alla fall, vi kollade inte bara på ett avsnitt.
Nej.
Det är att de här personerna är mellan 11 och 13 år.
Uh-huh.
Det verkar vara det som är gränsen.
Mm.
I alla fall i den här säsongen.
Mm.
Och det ingen skillnad på deras synkar eller liksom vad de säger när de kommer till den nya platsen som det är i Farmen när personer är 40 år.
Verkligen, och det är det jag känner med de som är med i Farmen då. Har ni inte utvecklats på liksom 30 år?
Ja, men det som slår mig också så här, vi kanske inte utvecklas så himla mycket mer efter vi
Nej,
är 13
kanske
år.
Inte folk som står i synk, Lisa, för de säger ju alltid samma sak.
Ja, verkligen.
Och de säger alltid olika ordspråk och så säger de fel bara.
Ja,
det är ju hela tiden. Det är det enda de gör är att säga alltså, fel ordspråk. Det är det de gör i synk.
Men det som slog mig allra mest, det är att vi vuxna, vi säger någonting ofta som jag har förstått nu inte stämmer. Och det är, barn är så elaka. Vi säger att barn är alltså, och de har inga gränser och de är så elaka med varandra. Alltså, helt ärligt, de gör inget annat i Wild Kids än att peppa varandra. De är så trevliga, snälla. Det gör inget om vi förlorar som lag. Och de säger, jag hade inte heller klarat det där. Och
det, alltså, då har jag en bra laganda. Och det är i alla fall jätteviktigt att verkligen känna när det kommer nya in i laget, att verkligen ta emot dem. Men det tror jag att ni är jätteduktiga på också.
Ja, ja, men det är en bra grej.
Ja,
absolut.
Det ska vi försöka.
Ja. Hon var ju liksom så stark och så duktig på allting och så glad.
Du måste tänka på Lisa också, vilka som får komma med Wild Kids.
Absolut.
Det är ju men de finaste barnen.
Det som är grejen är att jag kollar på så mycket dokusåpor med vuxna. Vuxna är det vidrigaste slaget som finns.
Men du är ju fan helt jävla dum i huvudet.
Nej, men du skrämmer inte mig, Maria. Du
jag vill inte skrämma dig, men du får ju fan sluta ta åt
dig. Här uppe. Fröken Decibel. Alltså,
hallå. Vad sa du nyss då? Passa dig.
Ja, du skriker inte åt mig, sa jag till
dig. Och vad händer då?
Nej, men vadå, vad händer då?
Ja, du sa ju till att jag ska passa
mig. Du åker ut härifrån med huvudet före. Ja. Det är det jag säger. Ja, gå härifrån
varsågod.
Nu.
Varsågod.
Nej, men barn är ändå så himla rena och de lär sig i skolan behandla andra som blir behandlade.
Ja,
det känns
absolut.
Som att vi vuxna, vi glömmer det där på vägen.
Men vi säger det till barn och så tänker vi fast.
Ja, verkligen. Jag bara vill slå fast att jag tycker att det inte är rätt. Alltså, såklart att det finns mobbing och allt sånt där. Men som vi
ja,
säger
och när barn är små så gör de ju verkligen illa varandra. Alltså, treåringar kan ju verkligen sparka ner folk på en hög höjd. De fattar inte vad de gör.
I en viss ålder så ljuger de och sådär. Men allt det där är ju utveckling.
Mm. Alltså, ja, och jag förlåter dem gärna.
Ja, men det är väldigt få saker som är uträknat elakt. Förstår du vad jag menar?
Absolut.
Vi vuxna på arbetsplatser.
Det är bara jag som
är
på med
det. Få psykopater.
Det var några psykopater jag som gjorde det.
Nej, men alltså de är så snälla, Emily, i det här programmet. Så det är helt otroligt. Och jag bara blev så jävla glad. De ska också rösta. Det är liksom någonting som är laglösa. Alltså det finns björnarna och lejonen.
Jo, tack. Det minns man.
Ja, innan Ola knarkade.
Ja, innan Ola hade typ ett halvt gram kokain. Ja.
Kan han få gå på fest?
Kan Ola få ha en fest för sig själv när han är på fotbollsmatch? Fan, han vill väl må bra också ändå.
Ja, och sen så är det de som är laglösa då i det här första avsnittet. Och de ska rösta på varandra. Hemligt vem som ska få ett lag. Och det som också slår mig är att killarna röstar på tjejer.
Det tror jag inte.
Det har jag inte sett i någon annan dokusåpa som jag kollar på alltså över tid.
Killar som är med i dokusåpa hatar ju tjejer oftast. Alltså, absolut.
Killar
i världen. Jag killar på planeten.
Förstår du att det är två killar och två tjejer och den som blir framröstad det är en tjej. Vilket innebär att killarna också har röstat på den här samma tjejen.
Mm.
Det är så jävla fint. Måndag, lika och olika.
Kan vi vara Beyoncé och Jay-Z? Follow up.
Öppna mejlkorgen!
Folk som har lyssnat på den här podden länge kanske minns. För jag tror att det här var i alltså, poddens linda.
Alltså typ nästan 3 år sedan.
Ja, alltså jag tror verkligen det. Mm. Därför att då var det en tjej som skrev in till oss att hon hade träffat en kille. Det var väldigt stor åldersskillnad. Hon var 21 och han 35 och frågade oss, vad tror ni om den här relationen?
Mm. Jag kommer ihåg vart vi stod när vi svarade på
det. Ja, men det var där ute i vattnet. Jag tror det var där i Sigtuna. När vi pratade om att vi inte tror att Beyoncé och Jay-Z har en bra relation. Så det var ingen man skulle...
Okej, okay, jag litar på din hjärna.
Ja, men vem vet. Hon som har skrivit mejlet vet säkert. Men nu har vi i alla fall fått en follow-up på det här. Hon skriver så här: hej tjejer, jag skrev till er för nästan exakt 1 år sedan. Okej, okay. Vi är båda...
3 år sedan är ni? Det är otroligt.
Hon bara, ni var hemma när ni spelade det, när hon vet allt om oss. Vi är helt fel. För nästan exakt 1 år sedan där jag resonerade kring om jag skulle inleda ett förhållande med en kille som är 13 år äldre. Jag skriver till er igen för att ett nytt dilemma har uppstått. Och visst kan man prata om dilemma med familj och vänner, men tänker att man kanske kan dra ett exempel av min situation som kan hjälpa andra. Det är nu 1 år sedan och vi har haft så många fina minnen, planerat barn och flytt till ett annat land, älskat varandra och haft det fantastiskt, trodde jag. För ungefär 1,5 vecka sedan fick jag reda på att han varit otrogen i hela vårt förhållande. Jag hade bara tur att tjejen lyckades hitta min Instagram eftersom han alltid försökt hålla mig on the low. Något jag trodde var en månadsgrej, men nu förstår jag ju varför. Självklart blev jag chockad, förtvivlad, arg och ledsen. Allt var en total lögn. Medan jag låg och sov tog han dickpics i mitt badrum. Ni förstår ju känslan.
Alltså jag måste säga att det är en varningsklocka om en kille är 35 år, singel och inte har några barn och verkar helt fantastisk.
Det är verkligen det.
Alltså, vad har han då levt för liv innan? Mm. Och varför vill han nu plötsligt ha familj? Varför har han inte, alltså...
Mm. Varför har han inte blivit kär i någon innan?
Jag menar det. Alltså, absolut att det finns undantag. Det fattar ni alla som
liksom rakt. Och absolut att man kan bli kärare än vad man trodde var möjligt när man är äldre. Och att man inser då att innan har jag varit småförälskad och därför har det sen gått till krasch.
Alltså, de som blir kvar... Särskilt killarna. Mm. Det är lite red flag alltså.
Ja, det är verkligen. Ja, och särskilt om man då börjar gå på folk i 20-årsåldern. Alltså,
verkligen.
Det är en 21-åring när man är 35.
De är tyvärr lättast att manipulera.
Ja, absolut. De har inte lika mycket erfarenhet. Det är självklart varför man väljer det. Men deras anledning är ju aldrig... De säger ju inte till det. Bara, men tjejer i min ålder, de är så svåra att vara otrogna mot. Alltså,
när jag var i mitt... andra förhållande i tidiga 20-årsåldern så var jag ihop med en kille som vi kallar för Fredde, som jag antar nu i efterhand höll på väldigt mycket med droger. Mm. Men jag hade liksom ingen erfarenhet, det har jag fortfarande inte själv, men har liksom inte varit nära det på andra sätt. Så
det var inget vi fattade överhuvudtaget.
Alltså, han gick tillsammans med en kompis på toan som var, alltså hur stor var vår toa? 1,5 gånger 1,5 meter. Alltså, då tänkte jag, ja men det är...
De ska väl kissa ihop.
Jag hade inte haft så mycket kontakt med olika killar eller så. Alltså,
de ska kanske prata om något.
Ja, precis.
Smussla,
som han sa. Och det är exakt som
han talar sanning.
Ja.
Både jag och tjejen han hade en affär med har starka misstankar och bevis för att andra tjejer också lever i hans manipulativa drömvärld och tror att de är kvinnor i hans liv, precis som vi trodde. Jag har en stark övertygelse att folk måste bli varnade för honom och han måste bli uttänkt för de här hemskheterna. Jag vill verkligen hämnas och varna folk, men jag vet att folk alltid säger don't go there, bara ignorera honom, du kan inte rädda alla, du förlorar bara om du gör så.
Nej, och vet du hur man också måste tänka? Man behöver inte straffa honom, för han straffar sig själv genom att aldrig komma nära någon, genom att ljuga igenom hela sitt liv. Han kommer aldrig få äkta kärlek, han kommer aldrig känna sig trygg. Han kommer att känna sig misslyckad hela sitt liv. Så straffet
och han är nu 35 och dejtar redan 20-åringar.
Mm. Alltså
det... Vilket innebär att han kommer åldras. Magen börjar växa fram lite. Det kan han inte hålla emot hela livet. Jag vet att killar tror det, men det går inte. Yes. Och det som blir, vet ni vad det också blir? Vikarna börjar växa.
Det var en transportation.
Det blir keps på. Killar kan ha keps länge, men sen råkar någon gifta sig. Oj, 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 då måste kepsen av. Får man gå för där och visa fram hela frillan då? Ja. Men är det verkligen så? Bör man inte hämnas lite på en notorious cheater? Jag hade bara tur att jag dodged the bullet av att inte bli gravid vilken månad som helst. Hade varit intressant att höra er resonera kring det här. Har det bäst, kram.
Alltså, jag är ju också lite kluven, för jag tycker att det hade varit kul om det hade blivit liksom lite så här, alltså att han alltså, fick äta såklart.
Ja, absolut. Jag känner också att om den här tjejen tillsammans med den andra tjejen känner att de vill göra det här, gör det absolut. Men ha med att ni kommer aldrig få någon form av upprättelse.
Nej, för det är också så här, om kvinnor hänger ut en man för någonting så får man mer skit tillbaka. Så det måste vara för att du själv känner att det här känns värt det för mig.
Ja, det här är en rolig grej. Det kan också vara kul för jag bara sitter och spekulerar, vad skulle vi kunna göra?
Ja.
Alltså så många gånger vi har fantiserat om bajs i matlådan. Alltså, fan i mig vad kul det är med alla som pratar om att lägga räkor i den där gardinstången. Alltså ja, det är något lustfyllt i det där, i att få en hämnd.
Mm.
Men ha med dig att han kommer aldrig be om ursäkt. Han kommer aldrig förstå vad han har gjort fel. Du kommer aldrig få någon form av upprättelse. Du kommer aldrig få liksom samhället bakom dig. Alla kommer inte säga att du gjorde rätt. Absolut inte. Du kommer få höra att du var korkad som ens trodde på en 35-åring. Du kommer få höra att vadå, han har ju redan ny tjej. Så han bryr sig
ja,
inte.
Ja men precis, hur dum är du som gick på honom?
Ja verkligen.
Alltså, gick på att han var.
Vad förväntar man sig när man ja, är tillsammans med den här killen kommer mm, folk säga till dig.
Och det är också så, om man ska vara lite spirituell och tänka på karma och sånt där. Skickar man ut negativitet i liksom energier så får man ju väldigt mycket negativitet tillbaka.
Mm.
Så det ska man vara beredd på.
Ja, men och det kan vara värt det. Alltså man kan få göra det en gång i livet att bara, men den här killen verkligen tycker jag ska bli uthängd.
Mm.
För att självklart kommer han fortsätta med det här beteendet. Alltså ja, det är ju inget, och det kanske han kommer göra efter han blivit uthängd också. Det är inte svårt mm, för honom att flytta till Ibiza. Det är ingen som vet vem han är där, och då är det bara att börja om igen.
Det kommer han, om han inte redan har gjort det. De skulle flytt utomlands. Varför tror du det?
Ja, du har helt rätt. Ja. Oh my god, oh my god, oh my god.
Ja.
Och han också.
Han kan inte vara kvar i Stockholm, liksom.
Du måste också komma ihåg att jag förstår att mycket som ni hade kändes unikt. Och det var det kanske. Men han har sagt till varje tjej han har legat bredvid på en söndag morgon att han vill ha barn med henne.
Mm.
Han har sagt till varenda
en. Han är besatt av att komma nära kvinnor, att de ska känna att han är en gud. Och då har han kommit på att då måste jag prata barn, jag måste mm, prata bröllop, måste prata flytt till Marbella. Och liksom, ja, fy fan alltså.
Det är ju också, om man är en sån här person som skapar såna här kortvariga relationer som blir väldigt intensiva, så är det ju i den där första perioden, om man tillåter sig att släppa på alla spärrar mm, så är det ju då det som är allra härligast mm, att prata om vad som kan bli. För man känner ju att något sånt starkt och något så nytt har mm, precis hänt. Mm. Så vad ska kunna hända härnäst? Ja. Vad som helst.
Mm.
Den känslan har man inte när man har varit i en långvarig relation i 5 år. Och man känner att man håller på att spela Mario Kart och man har en sån där raket som man kan köra när som helst. Så åker man fram. Då åker man fram en jävla fart, känner man. Den har man laddad i ryggsäcken. När som helst ska man trycka på knappen så är det sån otroligt jätte fart man får framåt.
Det är ju tyvärr så att när vi kvinnor kommer med påståenden så blir det taget som lögn i samhället.
Verkligen. Det måste finnas bevis.
Jag tittade på, knappt då.
Ja, nej.
Jag tittade på en dokumentär där Leif GW Persson tar tittaren igenom den här Geijer-skandalen.
Mm-hmm.
Han var någon slags minister på Palmes tid, okay. Geijer, mm, och gick till prostituerade.
Mm.
Han var också den som hade mest liberal syn på, såklart då, sexköp.
Gissa varför?
Ja, han skulle sänka så att man kunde ha sex med någon som var 14. Han skulle alltså, massa, alltså, han tog fram olika...
Alltså, tänker så, alltså gubbar, vad har de framför ögonen?
Ja, verkligen.
Och sin eget också, bästa punkt slut.
Han skulle också ha en regel då som var, du vet, vad tjejer har på sig, hur tjejer betedde sig innan. Så att det ska få vara en våldtäkt eller inte.
För han kände att man kan bli oskyldigt anklagad här, jag ligger i riskzonen.
Det som händer då, som är så himla unikt och intressant att se, det är att Leif GW Persson tar de här prostituerade sida.
Ja.
Och vad händer då? Jo, han som vit man blir ihoptutad med kvinnor. Han hade aldrig sin vildaste fantasi förstått hur mycket hat han skulle få.
Nej.
När han tar kvinnors sida.
Ja, när han står på deras sida och inser fuck, ja, det här är ju bara...
Han bara, tidningarna gick emot mig. Mm. Jag blev av med mitt jobb hos polisen. Palme ljög och hatade mig. Mm. Alltså han blev cancelad.
Ja, verkligen.
För att han tycker själv att han liksom säger bara, men vänta, du går ju till prostituerade. Ja. Du kanske inte ska vara politiker.
Precis, han tycker kanske också att han bara kollar på fakta.
Ja.
Och det gör ju inte alla de andra.
Nej, han är van som vit man att säga så här, ja men det här bankrånet förstår jag är mm, två killar från det här området som har gjort.
Mm.
Och då har han fått rätt.
Ja.
Och perfekt. Sen råkade han ta kvinnors parti.
Mm.
Och liksom hitta sig själv sitta med pistol i munnen för att han orkar inte ta all skit. Nej. Som man får.
Alltså det, jag vet inte om många killar kan förstå det.
Nej, det går inte att förstå. Alltså hur, alltså hatade, hotade vi blir.
Ifrågasatta, alltså det är vad man än gör. Man, alltså jag får då en timpe.
Mm. Det är verkligen intressant för att han sitter och är liksom, jag kunde aldrig trott att män i min ålder skulle liksom ljuga och hota och skriva artiklar i tidningarna om att jag liksom ska inte få finnas kvar
mm,
när jag sa sanningen.
Ja. Ja,
och vi det, bara såhär, ja, alltså,
ja, det spelar ingen roll.
Vi får inte säga sanningen någon gång.
Nej, verkligen inte. Vi lindar ju in sanningen hur mycket som helst.
Och till och med när vi själva säger vad vi borde få göra. Alltså om vi säger till exempel så här, vi skulle så gärna vilja ha gratis tamponger i omklädningsrum i skolan.
Ja, för man glömmer.
Då är det liksom 100 kommentarer från olika män.
Ja, ja, ja.
Som bara, vara! Så var ju världen på väg.
Bra, 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 gratis.
Då när vi går alltså mot killar och när vi går mot mäktiga män. Alltså,
nej, men det är för läskigt.
Och då gjorde Leif GV underbara person det. Men alltså,
jag förstår faktiskt inte hur kvinnorna vågar än. Alltså jag förstår inte alla de här som bara, Cristiano Ronaldo har våldtagit mig.
Nej.
Att hon vågar säga det.
Måste för att kunna överleva, det är det. Det är det.
Ja, det blir det blir. Precis, man står där. Antingen sväljer jag en massa piller eller så får jag bara säga det.
Eftersom jag har inget att förlora.
Och alla säger också så att de vill bara bli kända, de vill bara ha pengar. Ja, precis, alltså vet du vad de får? Ja. Spott och spe ska jag säga att det är det de får.
Precis, ja, nu får du din tv-tid som du vill ha.
Ja.
Vi är sponsrade av bästa Nextory och nu ska jag berätta en fantastisk historia. Därför att det är många som har svårt att sova. Du har förstått att det är ett problem. Mm. Det har aldrig varit ett problem för mig.
Nej.
Men det är verkligen alltså, ett samhällsproblem.
Ja, det är ju David. Alltså jag kan ligga bredvid och få högt blodtryck av att ni är sådana. Det är liksom.
Men vi har andra problem.
Ja, det är ni verkligen.
Jo, så här är det att Henrik har väldigt svårt att somna. Han testar massa olika grejer. Liksom, han ska träna precis innan eller han ska äta klockan 6 så att det ska hinna matsmälta. Han håller på och också räknar. Om jag somnar nu, då vaknar jag
där, alltså, det kan jag ge tips till alla er som har svårt att somna. Sluta bry dig om det.
Mm.
Därför att jag vet inte hur länge jag ligger vaken längre. Kanske en timme, kanske två. Vem vet, för jag ligger bara där.
Men nu ligger han inte vaken längre.
Nej.
Därför att jag som lösningsorienterad och medberoende ligger ju bredvid och vrider mig då tills jag hör att han andas tyngre. Trots att jag har lätt
att
somna, så ligger jag väntar som en liten staty.
Alltså vet du hur många gånger då vi gjort det? Så man kan ligga som kan säga, jag kan inte somna för att jag vet. Ja, han vågar inte somna för att han vill inte att jag ska ligga vaken själv.
Jag tar hans telefon. Jag loggar in på Nextory. Jag sätter på boken Somna snabbt, meditation för djup sömn. Han somnar på alltså 8 minuter.
Ja.
Och nu kör han det. Så fort han känner att han har svårt att sova så han ligger och vrider sig 40 minuter plus. Då alltså, tar han upp sina hörlurar, stoppar in. Och så
och då kommer han, det blir ju också det blir som en betingning. Att redan när man hör de där första tonerna, ding, 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 ding. Om det är någon man lyssnar på liksom ofta, då vet man att nu kommer jag somna. Det har hänt förr. Det är samma.
Är man en person som har svårt att somna på grund av att man grubblar mycket, på grund av ångest, då är det
rastlöshet också, att man känner att man vill röra sig hela tiden.
Då är det perfekt att ha någon som berättar för en hur man ska slappna av och framförallt någon som pratar så att man inte kan tänka själv. Man vill inte vara själv med sina egna
fokusera tankar. På det du hör istället för. Det är verkligen det. Och det som den här somna snabbt och meditation för djupsömn, det som jag tycker är otroligt med det är att det är en kvinna som läser. Allt för ofta är olika gubbar, jag vill inte höra.
Man vill ha en mamma, alltså Mother Earth. Och det känns, alltså, man vill bara bli trygg.
Ja, det är det man behöver.
Skrattar du åt Mother Earth?
Om man är en person som har lätt att somna men som gillar böcker, så finns det andra saker på Nextory. Och bland annat finns den här jättestora serien på Netflix som heter Bridgerton. De böckerna finns på Nextory. Och jag älskade serien Bridgerton. Alltså den var nästan gjord för mig. Den var, alltså, jag älskar Jane Austen och så här gammal 1800-tals Victorian England. Alltså jag älskar det. Jag kan kolla på det, alltså det spelar inte ens roll om det är bra. Jag kan se skit. Bara de har på sig de där kläderna, går på olika visiter till varandra. Alltså bara de pratar på det där sättet och det är olika uppfattningar. Och den blev ju verkligen, alltså, stor som satan. De la ihop det med tonårsdrama. Och alltså då hade de ju ett recept på total success. Och alla de finns på Nextory. Sen hittade jag en bok som jag satt och läste igenom lite här, vad de har funka. Och då hittade jag en till bok som föll mig i smaken som heter Giftmakerskan av Sarah Penner. Kan jag berätta för er här? Jag ska läsa vad den handlar om.
Mm.
En glömd historia. Ett hemligt kvinnligt nätverk. Ett arv av gift och hem. Nella driver ett undanskymt och litet annorlunda apotek i 1790-talets London. I största hemlighet hjälper hon kvinnor att giftmörda de män som behandlar dem illa. Nelly har bara två regler som måste följas. Giftet får inte användas mot andra kvinnor och allt måste bokföras i apotekets liggare.
Gud.
Är inte otroligt?
Jo.
Det är det enda jag vill läsa om. Alltså, vad är det för olika män de mördar? Jag vill veta mer.
Och det som också finns hos Nextory är ju den här boken som du har pratat om i flera avsnitt. Där man får lära sig olika abusive beteenden från män som heter...
Why Does He Do That? Av Lundy Bancroft. Och om ni klickar på länken i vår beskrivning eller går in på nextstory.se/kampanj och skriver in koden LIKA30 så får ni 30 dagar gratis.
Alltså LIKA30 för 30 dagar gratis inne på nextstory.se/kampanj.
Hej kära Emily och Lisa, jag vänder mig till er om råd angående en sak. Jag har alltid varit väldigt utåtriktad och social person som har älskat att omringa mig själv med vänner och familj. Men jag har även förlorat flera vänner på grund av onödiga dispyter och för att jag har varit för påträngande om att umgås. Detta ser inte jag som att det ska vara ett problem med vänner, då jag alltid tyckte att det ska vara ömsesidigt och båda parter ska vilja fråga om att umgås. Men även nu för tiden kan det ibland slå mig att jag ofta är den som frågar mina vänner om vi ska hänga och ifall jag kan komma över. Jag vet att det här är inget personligt. Jag vet att man kan fråga fler än en. Jag har själv många gånger sagt även till andra att man kan alltid bjuda med sig själv och sånt. Men när det nu har hänt ett flertal gånger och dessa tankar stör mig kan jag bli så ledsen av det. Jag har nämnt till flera av mina vänner att jag avskyr att vara påträngande, men såklart säger de att det inte är det. Men ändå kommer den här känslan tillbaka då det händer att jag inte blir medbjuden utan måste bjuda in mig själv. Hur ska jag hantera mina känslor i sådana situationer? Vad har ni för råd? Ni är superhärliga och jag älskar att lyssna på er podd. Hoppas ni förstår vad jag menar och hinner ta tid att fundera på min fråga.
Jag tror att jättemycket av problemet ligger hos henne själv. Hon har en känsla från början på grund av dålig självkänsla som gör att hon tänker att folk nog inte vill vara med mig. Det är en generell känsla som hon har i magen.
Mm.
Annars får man inte den så lätt. Och när man har den så liksom speglas det i sina relationer. Mm. Därför att hon säger, jag vill inte vara påträngande, jag vill inte det här.
Mm.
Så man berättar för sina kompisar.
Ja, jag att man är påträngande. Absolut.
Ja. På samma sätt som om man är i en relation och rädd att ens kille ska vara otrogen. Så håller man på att mata med det hela tiden. Mm. Tills han är otrogen. Mm. Alltså man kan skapa sin egen verklighet. På samma sätt som man kan liksom, men affirmera vad man vill göra i livet. Så kan man ju verkligen också förstöra saker genom att
absolut,
oroa sig.
Det är säkert
säga
också.
Säga saker högt.
Ja, verkligen. Men det är ju liksom, hon skickar nog ut energier av. Och sen så blir det ju att det kan ofta vara så, kan jag också känna, att om det är någon som hör av sig ofta så är det också den man glömmer när man sitter och skriver upp folk man ska bjuda till sin fest.
Och sen skapar man också en obalans om man är den som hör av sig mest hela tiden. Och den är väldigt svår att bli av med om man har börjat med det.
Så kan det ju liksom vara i alla vänskapsrelationer, att det är en som hör av sig mer än den andra. Och det kan också vara så att den ena har mer intresse än den andra av att ses. Mm. Tyvärr kan det vara så att en vill träffas oftare medan en annan kan se dig som en vän som man träffar lite då och då. Inte någon man kanske har ett liksom, ses tre gånger i veckan med.
Mm. Man har också olika liv. Alltså om man har barn eller mycket jobb eller behov av att vara själv eller vad det kan vara. Men sen så är det kanske så också att det kan vara bra för den här personen att träffa en annan kompis som också har det här behovet.
Kanske, men vet du vad jag tycker jag märker i världen?
Nej.
De här träffar aldrig varann.
Nej.
Varför gör de inte det då? Varför träffar de inte bara varann?
Då blir de kära.
Det blir för starkt. Ja. Ja, men eller blir det att det blir de här, ni är för lika. Och då bråkar de bara då, eller?
Ja, de bråkar säkert jättemycket. Ja.
Det kan ju vara en bråk hela tiden. Ska vi ses idag? Nej, ska vi ses klockan 12? Ska vi ses klockan 11? Det blir helt galna.
Det här är ju också personer som är benägna att skuldlägga. Igår var du med Karin, varför var du inte med mig?
Och det där är farligt. Mm. Där pratar vi om en fara. Därför att det är ju också så att ofta, det kan ju bli så att man känner, hon har alltid tid att vara med ditten och datten, aldrig tid att vara med mig. Och om man då vill man säga det, att jag blir ledsen, jag vill att vi träffas oftare, du prioriterar andra personer.
Jag tycker att man ska vänta länge med
att säga det. Det är det jag menar, jag menar då. De säger det, och vad skapar de då?
Mm.
Äckel.
Alltså tyvärr. Förödande situation. Då måste man lappa ihop relationer efter
exakt,
det.
Ja.
Och då måste man egentligen ses jättemycket.
Ja, eller inte ses alls på lång tid.
Ja, det är jättesvårt. Det är, alltså, man får ta det som en kärleksrelation, att det ska ju långt till innan man säger jag känner att du inte vill vara med mig lika mycket som jag är med dig. Jag känner att du kanske inte är lika kär i mig som jag är kär i dig. Alltså, sekunden man säger det så har man ju skapat en osäkerhet och ett sår i relationen som liksom ju ska vara
fläckfri då.
Men inte fläckfri, men ändå stabil och tung i relationsmässigt. Sen kan man tjafsa om disken eller ha liksom.
Men nu, ja precis, man kan tjafsa om disken för den är utanför, men de går in i kärnan av relationen.
Ja, vad har man
det här, vad är det här som gör att vi är med varandra? Vi är kära i varandra, punkt slut. Nu är det så att,
nej, inte heller det.
Nej, då får man ju börja riva upp alla trådarna. Mm. Vad har vi då?
Mm.
Och det är lite så det blir med vänskapsrelationer när man säger du vill aldrig ses, du hör aldrig av dig. Det gör också, alltså, det som kan hända är att personen tänker, gud, varför har jag aldrig prioriterat att vara med Vilma. Jag vill ju vara med Vilma. Mm. Och så börjar man ses oftare. Det är ju best case scenario. Och det kommer nästan aldrig hända.
Nej.
Det andra som kan hända är att personen känner, ja just det, jag vill fan aldrig umgås med Vilma. Mm. Jag tror vi ska sluta umgås. Och tredje som är känner det som tvingad. Tyvärr blir. Man känner sig tvingad. Och hur kul är det att umgås med någon som inte vill vara med dig? Va? Ska du skamma någon? Alltså då blir man som en förälder. Du kommer aldrig hälsa på att man sitter bara där pliktskyldigt då. Ja. Är det kul?
Det är psykologläge.
För hon som skriver in?
Ja.
Ja, hon måste, precis. Du måste reda ut varför blir det så här? Mm.
Varför gör jag så här? För hon kommer fortsätta göra det hela livet om hon inte tar tag i det. Och det finns säkert jättebra verktyg hon kan använda. När du får den här känslan, tänk så här då.
Mm.
Och mitt tips då som super oprofessionell men erfaren vän är ju att testa nya saker. Att inte gå på samma. För att om inte det har funkat tidigare, då kan du inte göra samma.
Nej.
Det kommer vi ofta med som förslag. Hitta på saker istället för träng dig på. Eller säg, varför ses vi aldrig? Kom med ett förslag.
Mm.
Ska vi hyra en stuga? Ska vi
men Lisa, åka? Det är också, då skriver man, ska vi hyra en stuga?
Ja, då får man inget svar.
Nej, eller så säger alla ja och sen blir det aldrig bokat. Och det är fan inte kul att vara den som har gjort det då.
Du menar, men det är hon som ska boka?
Hon bokar bara, säger, vilka ska med?
Nej, jag måste fråga först. Alltså, jag kan styra upp det.
Ja.
Och då, om jo, men ingen då blir det... svarar, då har hon inga vänner.
Nej, då har hon inga vänner. Då får hon släppa det.
Ja, det jag menar bara att hon måste testa nya grejer.
Absolut.
Inte, alltså, vi blir lärda också mycket så här, var bara ärlig. Ta diskussionen, alltid kommunikation. Men det är också inom rimliga gränser.
Alltså, det är verkligen inom rimliga gränser.
Så mycket med ord.
Man behöver inte liksom överanalysera saker.
Nej.
I relationer.
Och, men... kan också ta, alltså, jag känner så här, om jag kände så här med Charlotte.
Mm.
Jag hör alltid av mig och hon hör inte av sig. Då skulle jag ta det med dig och så skulle vi diskutera fram vad du tycker att jag ska göra. Mm. Och lite olika alternativ.
Men om hon känner så här med alla, det är ju det.
Ja, det är det jag menar. Mm. Alltså, men det är inte alltid kanske det bästa att det första man pratar med är vederbörande.
Det är helt sant. Målsägande ska det inte vara.
Ja.
Men jag ska säga nu. Att jag undrar om du som har skrivit mejlet är i en kärleksrelation. Och jag undrar om du har en bästa vän. Därför att jag tror att de här personerna som har det här stora behovet behöver ha en syster som de kan umgås med hela tiden. Och jag tror också om det är så att du börjar bli lite äldre och att folk börjar ha andra. De jobbar, de har sina relationer som de lägger väldigt mycket tid på. Eller de har barn, eller de har någon jävla jycke. Så kan det vara så att du behöver titta lite neråt i åldrarna.
Mm.
Och om du är 26 och folk börjar växa ifrån dig på sättet att de inte har tid att hänga på det sättet som ni gjorde, men du fortfarande vill göra det, då kan du börja umgås med en 22-åring, för de har den tiden.
Hör av dig till en kompis lilla syster.
Ja, det är verkligen. Och ni kan få en världens bästa relation. Alltså, det här
jag har umgått med så mycket personer som är 10 år yngre än mig, och det är så trevligt ibland.
Alltså, jag kan också bli så tagen av att få lära känna någon som är i det där gyllene lilla tillfället mellan man har gått ut gymnasiet men man har inte blivit vuxen.
Och då kommer hon också in med kapital av erfarenhet. Hon kan
exakt.
Berätta saker.
Hon kan berätta. Det är skitkul att åka till Mykonos. Jag var där 3 gånger.
Alltså,
ska du med?
Bokar hon en stuga till någon som är 10 år?
De blir galna! De blir helt galna.
Mer pengar än
det är någon... första stugsemestern för dem. De nej. Tror inte det är sant att de ska få åka iväg nu.
Det måste jag göra. Psykolog och skaffa nya yngre vänner.
Ja, vi har läst det.
Dags för Du måste Stockholm tänker högt.
Nu ni så blir det lite speciellt Gonzales segment här, för det här gör jag på springande fot, vad säger man, på promenerande tass. Det är nämligen så att jag känner att det inspelade segment som jag hade tänkt köra till dagens podd, det håller inte. Det duger inte. Det har dykt upp en ny grej här nu som jag känner är mycket mer alarmerande. Och det kan jag inte hålla på. Så nu kör vi då. Jag har nämligen kollat på Big Brother igen. Det gör ju jag ofta och länge. Och jag mår så bra av det. Och jag låg där i godan ro och mådde superbra. Tills det uppstår en konflikt mellan en manlig deltagare och en kvinnlig deltagare. Det har varit en fest och samtliga deltagare har väl druckit. Kanske för mycket, you tell me, jag vet inte. Men det är i alla fall märkbart synligt att de är verbalt haltande på grund av alkoholintag, om man säger så. Men i alla fall den här manliga deltagaren och kvinnliga deltagaren försöker då att lösa den här konflikten som har uppstått under kvällen. Och det är en utdragen harang. De kommer ingen vart. Och kvinnan försöker då på alla sätt och vis få mannen att förstå hur hon har upplevt det och hur det kändes ur hennes synpunkt och hur det liksom det han har sagt och hur han beter sig upplevs ur hennes synpunkt och bla bla bla. Men ni vet ju själva hur vi kämpar för att få snubbar att förstå. Det är ju ett helvete. Och jag nämnde ju att det är en långdragen harang, och det är det verkligen. Jag tror att liksom 3 timmar kanske håller de på fram och tillbaka. Och någonting som jag märkte att den här mannen utsatte kvinnan för, jag skulle faktiskt vilja säga, använda ordet utsatte. För det han utsätter henne för när hon tittar på honom och liksom allvarligt verkligen försöker nå honom, är att han på något jävla vänster, oj nu var en joggare av rang som sprang förbi mig här, hopp, ja. Nu tappade jag verkligen tråden. Kan jag ha varit vid att han utsatte henne för någonting? Jo, just det. När hon då verkligen liksom försöker för 97:e gången att få honom att förstå, så anstränger han sig på olika sätt att få henne att börja skratta. Han anstränger sig alltså på riktigt. Det är alltså olika om det är någon mimik eller om det är något litet tjuvnyp eller om det bara är att liksom han börjar flina och garva så att hon då också brister ut i skratt. Alltså det här händer upprepade tillfällen, vilket gör ju att hon tappar tråden, att hon kommer av sig, att hon, ja men precis som jag när den här jävla joggaren sprang förbi, tappar tråden och liksom inte riktigt kommer tillbaka till ämnet. Och det här gjorde mig så jävla provocerad och irriterad när jag såg det, för jag kände verkligen, verkligen igen mig i det här. Jag kände verkligen att så här har jag suttit mitt emot olika män och försökt berätta vad som gör mig ledsen. Och de på något jävla vänster, fråga mig inte hur, för jag vet ju inte. Det är ju det som är så jävla obehagligt i det här. Helt plötsligt från ingenstans så hittar man sig själv bara sittande och skratta. Och det är klart att om man brister ut i skratt ger liksom signalen att situationen inte är så farlig ändå. Och han då kan gömma sig bakom under tiden, men också efter konflikten, dagen efter eller vad som helst, kan säga då att, men vadå, hur farligt var det? Du garvar ju flera gånger. Ja men vadå, du log ju flera gånger under tiden. Hur ska jag fan, men gud, ta det inte så jävla allvarligt. Vadå? Det är alltså ett sätt att minimera den här kvinnans upplevelser. Och då drog jag en parallell till begreppet som vi ju har pratat om flera gånger i podden, som jag måste tänka nu på hur det uttalas. Jag blandar ihop det med grease lightning. Det är gaslighting, så säger man. Gaslighting. Och för er som vill ha en fullkomligt liksom pedagogisk och korrekt beskrivning av begreppet, ni får googla. Men ni som kan nöja er med en promenerande kvinnas skjutning från höften, ni kan ju vila i att det typ innebär att man gör sin samtalspartner förvirrad. Gaslighting går ut på att man gör personen liksom desorienterad och att personen ska börja ifrågasätta sig själv och sina upplevelser. Till exempel om ni är min mottagare då, och så säger jag till er att det känns så jävla tråkigt när ni gör si och så här och så här och så här. Och då skulle ni bara då respondera att, ja, är det tråkigt eller är det du som bara uppfattar det så? Är det kanske bara i ditt huvud som, eller det är väl bara du som är lättkränkt som tolkar det på det sättet, eller du läser in för mycket? Det är helt enkelt då att man inte blir lyssnad på, och gaslighting kan också handla om att man bara helt och blir fråntagen sin upplevelse för att mottagaren är blådåre och bara ljuger och blånekar och säger, det där har inte hänt, det där har du drömt. Alltså det är fruktansvärt obehagligt. Och även om det här inte som utspelade sig när manliga deltagaren får kvinnliga deltagaren att skratta, även om det inte är 100% i grease lightning, så är det ändå någonting som flörtar med det. Och för att vi ska kunna ringa in det här och använda oss liksom, eller helt enkelt kunna identifiera när det här händer oss nästa gång, så behöver vi döpa det, tänker jag. Vi behöver döpa den här odågans beteende till någonting, så att vi kan hjälpa oss själva och våra medsystrar när vi blir utsatta för det nästa gång. Då tänker jag att vi kan döpa det för enkelhetens skull till laughlighting. För att den här tekniken gör att man blir helt jävla bortkollrad och mannen slipper undan. Det är inte kul. Kan du fundera på det?
Alltså hela min relation med Fredde var ju en lång laughlighting.
Mm.
Alltså verkligen, och jag har ju också alltid sagt att jag uppskattat det. Mm. Det har ju varit en del av vår relation som jag gillat, eftersom att mycket annat var jobbigt.
Mm, ja.
Så var det så himla skönt, tyckte jag. Alltså det passade mig, ja, upplevde jag, att vi kunde skratta. Men jag förstår ju också nu hur mycket han kom undan med.
Mm.
När vi sitter på banken och ska sälja vårt gemensamma boende.
Och vi gör inget annat än skrattar. Och jag tycker bara, vad härliga vi är. Men alltså också vad störd han är.
Ja, verkligen. Alltså. Ja, alltså, det är ju hans sätt att fly från känslor.
Ja.
Och det är ju också, alltså jag kan förstå, det som blir är ju att man, om man är den personen som någon tar upp något med, alltså det är ju obehagligt att du ska säga till mig, Emelie, jag tycker det är jobbigt när du gör så här och så här.
Mm.
Och jag då ska förstå att jag har gjort dig ledsen och att mitt beteende inte är fläckfritt, det är mycket som jag ska liksom få insikt med. Mm. Så det är ju så lätt att skjuta ifrån sig, då säger man bara nej. Det är nog bara du på hela planeten som blir så här. Det är dig felet ligger hos. Mm. Det är ju jättelätt att få det som första respons.
Mm.
Ibland kan man ju känna när någon annan är i en stark känsla. Du har blivit ledsen. Jag har inte blivit ledsen. Jag hör att det pågår något kul i ett annat rum och egentligen sugen på att gå ut dit.
Gud vad det är inte min personlighet. Men jag förstår att du känner så här ibland.
Alltså, du har aldrig känt så.
Nej, aldrig.
Du skojar med mig nu.
Nej.
Nu måste jag tänka igenom om du någon gång har visat det här beteendet.
Mm.
Det känns... Okej, du kanske inte har det, men jag har verkligen och andra har verkligen. Ja. Alla de här killarna har verkligen. Mm.
Alltså jag har mycket andra dåliga egenskaper.
Jo,
men jag, det här... Alltså...
Jag tänker bara att det här är precis som att alla tänker att när de håller i bebisen att de ska bara kasta den ut för ett stup.
Ja,
alltså
nej,
det är verkligen många som tänker på det.
Och jag känner ju inte heller att jag ska hoppa själv ut i stupet.
Det, alltså varje gång känner jag det. Ja. Alltså om det är en hög höjd så tänker jag bara... Ja. Jag bara
och det har jag försökt att andra också gör.
Och det är något som blir fel igen då, men det är verkligen många som tänker så. Och även många som kan vara i en väldigt känslosam miljö och vilja därifrån.
Mm.
Och tycka att, alltså för när man är i ett bråk där båda är känslomässigt involverade, då är ju långa tystnader känns inte så långa. För man sitter ju och tänker på saker och man känner saker. Men jag kan säga att när man är utanför den känslan så känns de så långa. Mm. Alltså man räknar sekunderna och tänker, kan man säga något, kan ni säga
men
något,
det gör ju inte jag, eller jag sitter inte själv tyst. Jag pratar ju, alltså... Hela tiden med den som är ledsen.
Ja, men den kommer ingenstans. Så jag bara, nej, jag är bara så ledsen. Jag vill bara ligga här i sängen. Och så ja, ska du ligga bredvid.
Då är jag jättejobbig och det är säkert dåligt av mig. Men då håller jag på att hitta massa lösningar. Och det är ju inte mitt jobb egentligen. Men det gör jag ju verkligen.
Ja,
men det är väl mitt sätt att fly, kanske.
Ja, om man inte gör det så sitter man ju då bredvid och tänker, kan ni säga något? Ska det här någon gång vara löst?
Mm.
Alla mina vänner är där ute. Jag skulle hellre vara med dem än sitta här och titta på en ledsen person.
Mm.
Och då är det ju lätt att man försöker få den andra att skratta så att situationen ska vara över.
Mm.
Jag kan tänka mig att det kommer därifrån för många av de här killarna.
Ja.
Att de önskar, de vill inte längre bråka.
Mm.
Men det handlar ju då om att man inte har respekt för att den andra är i den känslan och behöver få bråka färdigt. Eller få diskutera
rätt.
Färdigt. Att liksom
vilja bli rättfärdigad också. Rättfärdigad sina känslor.
Ja, och få dem respekterade och hörda och liksom mötta på något vis. Och det kan ju vara svårt att liksom åsidosätta sig själv, särskilt om man är kille, för de sätter ju sig själva alltså, nummer ett.
Mm.
Det är nog verkligen vanligt i många relationer. Om man är tillsammans med en kille som oftast... Många är tillsammans med lite småfula killar som är väldigt roliga. Du också, Fredde. Och då blir det ju så, vad man som du känner, att det som är så härligt här är ju att han kan få mig att gå från på botten till att skratta.
Ja.
Och det är ju väldigt härligt. Men det handlar också om att han inte respekterar din rätt att få vara på botten.
Mm.
Det är en grej om ni skulle ha löst hela problemet och du säger, åh, jag är fortfarande som en klump i magen fast jag vet att det här är löst.
Alltså det är ju verkligen ett flyktbeteende och det är bara uppskjutande beteende. Det är nästan som att, ja men,
känns lika
sprit istället för att skjuta upp det, förstår du, en ångest till exempel.
Men ska vi inte ta ett glas vin istället?
Ja, precis. Att skrattet blir ju bara en flykt till något som ju kommer gro igen och skapa liksom ett sår ju. Och tas upp igen och igen och igen. Och då kommer det vara, vi har pratat om det 100 gånger! Ja. Och då är det såhär, nej vi pratade aldrig för
nej,
vi skrattade
för du,
bara.
Sen började du, men det kan man ju också, alltså jag kan verkligen, när jag är i en diskussion där jag verkligen är involverad i diskussionen, kan det ju ändå bli att man börjar skratta. Varför blir det så?
Jo, men det är ju det här motreaktionen som är samma som att man kan gråta av glädje. Att hjärnan försöker jämna ut känslan. Så om du blir tillräckligt arg eller upprörd eller rädd så kan du börja skratta.
Alltså det händer mig verkligen ofta.
Ja.
Att jag inte kan hålla ett straight face när jag verkligen är seriös.
Ja, och det är ju också hela min här tsunami, tjäna pengar på döden.
Ja, just det.
Är ju verkligen, alltså jag pratar om mitt livstrauma och ja, då skrattade jag.
Ja. Alltså så, ja, men jag skrattar nästan alltid just när det, alltså i seriösa diskussioner kan jag verkligen börja skratta. Men då säger jag ju alltid, förlåt att jag börjar skratta. Det är inte meningen. Jag är inte glad just nu. Alltså jag kan verkligen vara arg. Tro inte att mitt skratt betyder något annat. Och
där har du något, Emelie, också. För det är det som jag är lite delad.
Mm.
För jag tycker att det är så härligt att kunna skratta i det där jobbiga. För att få andas ut.
Mm.
Och också för att det blir också en indikation på att vi har ett annat liv utanför det här.
Just det.
Alltså man,
vi är inte bara bråk.
Det blir lite helikopterperspektiv.
Ja.
Men det viktiga som du tog upp nu är att man måste tillbaka in i hålan igen och reda upp det. Så man kan skratta och skoja för att visa så här, jag tycker du är sexig och rolig och vi skrattar tillsammans. Mm.
Och men nu sen, har vi gråtit i så lång tid. Ja, paus.
Men sen måste man säga, okej, men det du sa, för då har man lättat upp det. Och får en inkörsport i där det är lättare att säga, ja men sorry att jag fick det känna så.
Om man är en empatisk person kan man använda laughlighting. Ja. Du har helt rätt. Ja. Till sin fördel.
Ja.
Alltså om man inte gör det bara för att manipulera den andra personen, utan man gör det för att bryta spänningen. Mm. Därför att det är ju obehagligt att vara i de här jobbiga känslorna.
Mm.
Men helt sant, sen gå tillbaka och säga... Mm. Nu när vi har skrattat så kan vi igen gå tillbaka. För då kanske man också har lite... Alltså man får som ett annat perspektiv. Man får lite klarare syn. Man kanske kan komma på nya saker då.
Det blir ju också... Man får ju upp minnen av hur det är att vara glad med personen när man ser den le. För ofta har man ju de här bråken med någon man faktiskt tycker om.
Mm.
Annars blir det oftast inte så här upprörda känslor.
Sällan. Det som blir också, som jag tror ofta händer, är att tjejen i situationen känner sig nära och vill lösa det här. Killen gör inte det. Det är därför han känner att det är andra saker som lockar. Alltså han kollar ut genom fönstret, ser en fågel. Det är mer intressant än att trösta henne, därför att han bryr sig inte om henne.
Grabbarna har en turnering 15:45 och klockan är halv. Alltså det är
han måste bort, ja. Precis. Mm. Hur snabbt kan vi lösa det här? Det får bli ett skämt bara. Jag släpper en prutt och går.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge supergärna podden 5 stjärnor. Ha det så bra.
Hejdå.